Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
161 poäng producerade Linköpings trion Tony Mårtensson, Mikael Håkansson och Mattias Weinhandel när de bildade en kedja i elitserien ishockey säsongen 2007-2008. Det innebär ungefär en poäng i snitt per match och spelare i en hel säsong. På 161:a gatan, Manhattan, New York, kan man se tidernas främsta baseballklubb New York Yankees på deras legendariska arena Yankee Stadium. Arenan ligger på 161st Street i Bronx. 161 dagar och 45 år. Så gammal var Egyptens målvakt Essam El Haddari när han byttes in i landets sista VM-match i somras och därmed blev historiens äldste VM-spelare i fotboll. Och från äldst till yngst i VM då, 161 dagar och 19 år, så ung var den yngste spelaren i VM i somras, australiensaren Daniel Arsani, som just nu tillhör skotska Celtic. Han var så gammal när Australien spelade sin öppningsmatch. 161 mål gjorde Willy Lindström i sin NHL-karriär. Han blev Stanley Cup-mästare i Edmonton Oilers tillsammans med självaste Wayne Gretzky, som också blev gudfar till Willys son Liam. Ja, här i sporthuset 161. Tommy Åström här och Thomas Johansson. Hur är det med dig och tennis, Thomas?
Ja, jag har ett kärleksfullt förhållande till tennis, men det var ju mest under den här eran när jag växte upp, 80-tal, när Sverige var en jättenation i den sporten. Då var man ute och spelade alla former. Tennistrainen var ett kärt redskap att använda, den här som man dyngade iväg med gummibandet som flög tillbaks hela tiden. Jag vet inte hur många sådana här gummiband man slog sönder genom åren. Men sen var det också den här spännande tiden när man gick ifrån det här lite mindre racket. Helt plötsligt dök elefantörat upp. Det var ju en revolution när man spelade. Helt plötsligt kunde man ju träffa bollen också. Så att jag har ett väldigt kärt förhållande till tennis.
Men när man ser Thomas Johansson, då är det ju i här fallet den för detta landslagsspelaren och elitseriespelaren i ishockey och sportchef i Djurgården Hockey, inte tennisspelaren Thomas Johansson, som ju också var ett starkt namn. Men vad säger du om den här meritlistan då? 6 singeltitlar på ATP-touren, 54 dubbeltitlar, 9 Grand Slam i dubbel. Och ja, frågan är om det är någon annan, svaret kommer kanske nu, som har varit topp 5 i både singel och dubbel genom tiden. Det finns kanske några, men välkommen Jonas Björkman.
Tack så mycket.
Har du koll på den där sista biten? Alltså topp 5 i både singel och dubbel, ja, på rankingen.
Det har jag faktiskt. Stefan Edberg har varit etta i både singel och dubbel, även Yevgeni Kafelnikov. Mm. Och sen finns det ett par till som har varit topp 5 samtidigt, men det är inte så många i alla fall.
Vad roligt att du är här hos oss.
Ja, tack. Det ska bli superroligt verkligen att få prata mycket idrott.
Du är ju en, förutom att du är en tennislegendar, så är du ju verkligen en, du passar in i sporthuset på det sättet att du, ditt intresse spänner över många sporter, eller?
Ja, det gör det. Jag, och den har väl breddats med tanke på att man har rest så mycket som man har gjort, så har till och med lärt mig att tycka om cricket. Baseball har jag inte lärt mig.
Det är imponerande att lära sig cricket.
Cricket, det tar några dagar.
Man spenderade liksom varje januari i Australien, så var man ju tvungen på något sätt. Det var ju på tv konstant. Men sen det är just det här NCAA basket, februari, mars var man alltid i USA och spelade, och då blev det ju liksom att det var på tvn hela tiden. Så det är mycket som har tillkommit, men min stora passion är ju helt klart hockey och fotboll.
Mm. Och för att reda ut vilka lag du håller på då, så är det lite spretigt vad jag förstår.
Ja, det är ju, det är ju det. Jag är ju från Alvesta och...
Om man är från Alvesta, då tänker man så här, ja men det måste vara Öster och Växjö då kanske.
Ja, men precis. Och då kommer ju det där... Man kommer från en liten förort, och då är ju liksom huvudsaken inte att man vinner serien, utan det är ju att man slår Öster. Mm. Växjö hockey fanns ju inte, utan det var ju ett lag som hette Växjö HC. Det var ju en slagpåse på den tiden. Det var ju Alvesta som utmanade kanske då Troja, Tingsryd och HV såklart, när det gällde distriktmästerskap och de här bitarna. Så att, nej, det är Hammarby fotboll och Leksand. Så att, det är mycket publikens lag.
Men du, Hammarby och Leksand har inte haft det lätt.
Nej, det är inte mycket vinster.
Leksand och Bayern hand i hand.
Men det är ju det som skiljer liksom.
Men det är två av de mest folkkära.
Ja, men det är ju det som skiljer en riktig supporter. Vi är ju där även när det går dåligt, kontra vissa andra Stockholmslag som kanske bara har 7000 på en Tele2 arena när de ligger femma.
Ja,
inga namn.
Men du måste ju vara omtumlad nu med tanke på Hammarbys framfart i fotbollen. Och vi pratade ju om senast Kennedys firande med ölen och allting, och att de nu är, ja, när vi spelar in det här så är de ju tvåa i tabellen.
Ja, det är de. Jag har ju rest som tennistränare de senaste 3 åren, så då har jag inte kunnat passa in och se så många matcher. Men i år har jag sett en hel del. Och ja, det är väl det bästa fotboll Hammarby har spelat på väldigt, väldigt länge. Och man är inte den här paniken som man alltid har som supporter, som man, när man hejar på Hammarby, att man vet att så fort det är en fast situation eller man tappar boll i slutskedet och nu händer det igen, den här känslan. Utan det har ju faktiskt sett stabilt ut och just att de har producerat och spelat en väldigt attraktiv fotboll. Så det har varit en härlig säsong. Jag hoppas bara nu, det är 5 omgångar kvar, väldigt tufft schema, så att jag hoppas att de håller i en Europaplats.
Man är ju så här, när man kommer till Hammarby så det måste ju vara en liten ovan situation. Jag har ju alltid fått höra att vara, jag bodde granne med en extremt hängiven Hammarby-supporter. Och han sa till mig att, ja du Thomas, det är så här, att vara Hammarby-supporter, det är bara ett långt jävla lidande.
Det är exakt det.
Och det här måste vara en lite ovan situation. Ja, då, att man är liksom...
Ja,
men det är
det. Och när de vann guld 2001, då var det ju Hammarby som på fullast allvar tyckte att det här känns inte som Bayern längre. När vi vinner guld. Alltså det känns som så här, det är liksom inte riktigt vår profil.
Nej, men det var väl kanske en av mina lyckligaste förluster när jag förlorade i Basel det året. Och visste att nu hade jag faktiskt chans att kasta mig hem till Stockholm och se matchen på Söderstadion när de skulle förhoppningsvis så säkra guldet mot Örgryte, vilket de gjorde. Så det, man vet ju, det är 104 år eller lite mer än över 100 år som klubben är, och att man har varit med just det året de vann, det är ju väldigt härligt såklart, för man vet ju inte hur många det blev till.
Jag tror det var några AIK-supporter som hade hyrt ett plan eller sånt där i sista matchen, för det var näst sista matchen tror jag, ett ögat. Det var en match efter att det var klart, om det var i Sundsvall eller någonting.
Ja, det var,
man hade hyrt ett plan med någon sån här banderoll bakom där det var en gång, ingen gång stod det på banderollen.
Ja, men det får man ju leva med, och det får man ju ta. Det är, jag menar, AIK har ju varit otroligt duktiga, och även Djurgården såklart, både i hockeyn och fotbollen. Så att det är ju lite, vad ska man säga, lillebror där som Hammarby är. Men det är kul att se hur proffsiga de har blivit, för jag tycker det har alltid varit mycket kaos runt klubben, för det är ju väldigt mycket hjärta och passion. Men det har blivit en helt annan struktur tycker jag den sista tiden, och det är väl kanske det som hjälpt också.
Apropå proffsighet, vi tittar ju precis på det här som vi fick av Johan Wahlberg på Twitter, alltså Hammarby fotboll, som har gjort en video om Kennedys målfirande, det här ölfirandet, där de liksom har gjort en video där, som är otroligt proffsigt gjort, som, där det är att de har regisserat allt det här och producerat firandet, vilket inte stämmer, det är bara på skoj. Men det måste vi skicka ut på Sporthuset Twitter.
Ja, det var riktigt snygg.
In Sweden, there's a football club called Hammarby. One of its players, Kennedy Bakircioglu, is a living legend. The best and most iconic player who has ever played for the team. This season is the last in his remarkable career. On the 1st of October, something extraordinary happened. Just watch this. fresh off the bench, a free kick from 30 yards, an absolute stunner. But that was just the beginning of this historic moment. During the ensuing celebrations, Kennedy unbelievably catches a beer without spilling a drop and takes a sip as he runs towards the fans. We have been given the opportunity to meet the man behind the best celebration, or should we call it farewell, in the history of the game. And quickly, we discovered that this story goes far beyond our wildest expectations.
Men ja, då kan det bli så att Europa League som sänds av Eurosport och ja. Kan, där kan det bli ett Hammarby kommande säsong. Mycket talar för det just nu. Och vi är ju kollegor på Eurosport, du och jag.
Ja, stämmer.
Du som tennisexpert och jag som ja, lite allt möjligt. Kanske, hoppas tennis någon gång. Programledare, kommentator och så.
Ja.
Men förutom det, Jonas, alltså, jag försöker liksom bena ut allt du gör. Om vi ska bara hur många fingrar behöver vi för att få in alla dina... grejer. Du känns som du har många järn i elden.
Ja, det har jag. Men jag brinner ju för det på något sätt. Jag slutade 2008 och var väldigt redo för att ta det steget. Hade väl egentligen haft det på känn i 2 år. Men sen fick jag några sådana här härliga resultat som gjorde att man hängde på. Men sen kom det till ett läge när segrarna inte var riktigt lika goa och förlusterna sved inte lika mycket, så då var man helt enkelt klar med, och då
undrar om inte ni slutar samma år då förresten.
Jo, det kan nog. Eller, det, jag instick. Slutade också på vårkanten 2008.
Ja, och jag kom på hösten där då sen. Ja, så det är verkligen samma. Men då så jag hade ju redan bestämt mig vad jag skulle göra lite, så det var en perfekt övergång, och samtidigt var man väldigt nyfiken. Jag vet inte hur du kände, Thomas, med just att få testa något nytt och göra någonting helt annat. Och nu är det många bollar i luften, men det är samtidigt väldigt kul.
Vilka bollar framförallt?
Ja, jag är expertkommentator på Eurosport för tennisen då. Sedan driver jag en stiftelse med Måns Zelmerlöw som heter Zelmerlöw Björkman Foundation. Vi har 4 skolor i Afrika som vi samlar in pengar till, och vi håller på just nu med en mödravårdsklinik nere i Kenya som med de pengarna som vi samlade in förra året. Vi kommer ha ett stort event här nu den 20 november. Men jag brinner mycket för det, just för att varje vecka under mina år som tennisspelare så gjorde man välgörenhet för den turneringen. Men man såg ju aldrig ett slutresultat, och det var det som var så roligt just nu när man har en egen stiftelse tillsammans med Måns som hade samma passion, samma värderingar, så vet vi exakt nu vad vi kan göra. Så vi har byggt upp klassrum, musikstudio, vi har stipendier till universitetet, vi har boarding school för tjejerna som har det otroligt svårt, de är inte värda någonting nere i Kenya till exempel. Och det, ja, man vet att med små pengar kan man göra väldigt mycket, så den brinner jag väldigt mycket för. Och vi har haft 3 skolor i Sydafrika, vi har 1 kvar där nu, och sen har vi då ett projekt i Kenya och ett projekt i Uganda. Så vi åker ner här nu i november, vi försöker åka ner varje år, men det har varit, förra året reste jag ju som tennistränare i 27 veckor, så att det blev svårt att få ihop det där med familj och allting. Men året innan var vi där, Måns har ju haft en fantastisk tid här nu med Eurovision och allting, så att nu har vi möjlighet att åka ner tillsammans här nu i november innan eventet då. Så att,
vad kan du säga om det eventet då?
Det är en hel dag där vi har en tennis-pro-am för tjejer på förmiddagen, sedan har vi en pro-am för killarna på eftermiddagen, och sen är det en stor galakväll där det bjuds på underhållning, god mat och en auktion där vi förhoppningsvis då kan få in så mycket pengar som möjligt till stiftelsen.
Var är det någonstans?
Det är på Salk som vi spelar tennisen.
Klassisk tennismark.
Ja, verkligen. Och det är ju rätt roligt, för att det borde ju vara kanske jag som är initiativtagare. Men det är faktiskt Måns, för att han har så otroligt passion för tennis. Och sen så är vi då på Hamburg Börs på kvällen. Så att så det är kul. Vi drog in 2,5 miljoner förra året, och hoppas vi ska kunna vara där någonstans i år också.
Men om sporthuset ska kliva fram här och donera pengar, hur gör vi då?
Ja, då går man in på selmelöbjörkmanfoundation.se och där kan man då allt från att skänka 300 kronor för ett armband som jag har visat till dig här nu.
Just det.
Eller om man vill donera mer pengar, så att kan man vara med och bidra på många olika sätt. Men på vår hemsida där så kan man få alla de detaljerna, vad man vill vara med och stötta och bidra med. Ungefär de 300 kronorna så är det mat för alla 300 elever på Kenswed Academy i Kenya för en dag. Så att Det hjälper väldigt mycket. Och man kan väl säga att alla de här barnen, de bor då i slumområden utan el och vatten. Så att det är barn eller elever som inte har möjlighet, inte har råd att gå till skolan. Mm. Så det är de som vi försöker hjälpa. Sen vet man ju att man kan inte hjälpa alla. Men det känns otroligt inspirerande när man är där och får höra de målen de har. Det är inte, jag kan tycka ibland i Sverige just att det här, men vad vill du bli när du blir stor? Mm. Jag vet inte. Och så blir man så här, men du måste ju veta någonting. Du måste ju ha någonting framför dig som du längtar efter eller hoppas på att uppnå. Men här kan jag tycka ibland, det finns så mycket att välja mellan här hemma. Medan där nere så blir det så tydligt, jag ska bli läkare, jag ska bli advokat. De har så otroligt höga mål redan som i unga åldrar. Så att de har en otroligt driv. Men vissa promenerar, börjar 5 på morgonen och promenerar 2 timmar för att komma till skolan. Bara för att de är så glada och tacksamma över att de får möjlighet att gå till skolan.
Eller springa.
Eller springa.
Jag som är friidrottsentusiast.
Ja, alltså, de är fantastiskt duktiga på
området i Eldoret där i Kenya som ligger på ganska hög höjd. Därifrån kommer ju väldigt många av världslöparna genom tiderna. Och det är just springa till skolan. När man förstår de historierna så förstår man att det blir tufft för svenska löpare och europeiska löpare och västeuropeiska löpare att ta sig fram med tanke på den bakgrund de har.
Hur mycket de springer varje dag. Det blir ju, nej, men det ligger de varmt om hjärtat såklart. Så att, ja.
Det... Hur blev det att du blev bundis med Selma Löv?
Han skulle uppträda i Båstad under tennisturneringen som jag jobbade för i 5 år. Jag jobbade med Stockholm Open och Swedish Open nere i Båstad. Och där har vi mycket uppträdande från artister och mycket event runt omkring. Så Måns var där och sjöng och sen fick han hoppa med en liten roligt event där det var ishockey och fotboll och skidlandslaget som skulle mötas i tennis. Men då var det, jag tror det var Lans från Helsingborg som hade knäckt näsan som inte kunde spela då. Så då hoppade Måns in och spelade. Och sen var det mitt lag som jag var coach för då. Så att,
är han bra eller?
Ja, han spelar bra. Väldigt fin teknik. Väldigt aggressiv i sin spelstil. Kanske lite att det ska vara lite för snyggt ibland. Jag ska sitta hellre i krysset än att kanske spela lite smartare ibland. Men jag spelar fint, bra, mycket bra.
Ja. Okej, ambassadör för det. Mm. Vi kommer att donera pengar, såklart.
Tack,
ja. Men också ambassadör för en sport som du har börjat gilla. Nästan alla stormar fram, nämligen paddel.
Eller? Ja, paddel är ju...
Det
är,
men vad är det med paddel som gör...
Enkelheten.
Alla är helt uppslukade av paddel.
För mig så är det så här att om jag i dagsläget där jag befinner mig nu i min tenniskarriär... Så vet jag inte om det skulle bli så mycket match som jag skulle spela mot någon. Det skulle mest bli så då blir det liksom inget lir. Paddel är liksom
på grund av avstånden och så.
Ja, avstånd och du ska serva och du ska in i rutor och sånt där. Så att svårigheten för oss som inte är så himla duktiga gör att det kanske inte blir den här sköna tennismatchen som är enormt rolig att spela om man har 2 stycken som ändå får över bollarna lite då
till varandra.
Ja, och jämnbra. Medans paddel är betydligt lättare. Där behöver du inte ha den, utan det går lite långsammare. Det är inte samma hårda tryck i bollarna. Det är mycket enklare helt enkelt för även de som inte är så duktiga på tennis att faktiskt anamma paddel och kunna föra sig på en paddelbana och spela det. Och på så sätt också blir det väldigt kul.
Ja, jag håller med. Tröskeln in till sporten är väldigt låg. Du kan lätt få igång bollen i spel. Det är många som du säger där, Thomas, aldrig har hållit på kanske med en racketsport. Och så kommer de dit och så går de därifrån och är helt lyriska för de har hållit bollen 7 eller 8 gånger över nät. Och de hade kanske förväntat sig att slå en swing eller miss och så en boll i taket och en ut och så hämta. Men här är ju bollen inne i buren också, så det är väldigt snabbt. Du kommer igång väldigt snabbt och så får du en bra motion också.
Men är det tennis? Jag har ju spelat mycket tennis och mycket pingis till exempel. Vilken sport är det, ändå tennis som är den närmaste? Sen finns ju squash.
Ja, jag skulle säga det är minitennis med squashväggarna. Okay. Så en squashspelare har ju väldigt stor nytta av hörnen då de blir ju aldrig stressade. De har ju 2-3 alternativ direkt. Medan en tennisspelare kanske springer och jagar bollen längs med glaset. Däremot då har ju en tennisspelare fördel av nätspelet, vilket kanske inte är så vanligt för en squashspelare och framförallt smashen då. Så att jag skulle säga kombon av de två är väl den mest tydliga. Men jag spelar med ett par badmintonkillar här nu som också spelade riktigt bra. Så att...
Och din roll Inom padel, ja, det sa alltså, vi aldrig.
Nej, men det sa jag, precis. Nej. Jag älskade padel när jag var ute och reste, men det fanns inte något att spela här hemma i Stockholm egentligen. Så att, jag startade upp, vi hittade en hall i Frihamnen, jag och Måns tillsammans med Henrik Söderberg och Jonas Andersson. Jonas är för detta hockeykille. Också spelat i landslaget och var över i NHL. Men så vi slog ihop oss, vi hittade den samtidigt och slog ihop oss som två dubbelpar där. Och nu driver vi 7 hallar i Sverige och vi har 7 hallar till som är på väg uppåt här under höst och vårkant. Så att det har blivit en business som vi jobbar med. Så att vi säljer både banor och bygger hallar.
Var inte Zlatan med invigd i någon hall? Var det någon
han har ju sin egen i Årsta och har väl någon mer på gång.
Zlatan är en bitter konkurrent till dig inom padden.
Nej, alltså, jag ser ju det tvärtom. Jag tycker det är perfekt, för det innebär ju att han också tror på sporten. Ja. Och i det långa loppet så hjälper man ju varandra.
Ja, man hjälps ju åt. Jag vet ju också... Jag tror att det är Kjell Berglunds grabb Emil och de drog igång upp i Sundsvall. Sundsvalls paddel. Så att,
Foppa har Umeå.
Ja, och sen är det du involverad i Linköping med Mange Johansson och dem.
Ja.
Så att jag tycker att det är jättekul att det växer. Det
är vinner en paddelmatch mellan Foppa och Zlatan egentligen?
Ja, det vinner Foppa.
Ja, det tror jag också. Ja. Mer touch i Foppa än Zlatan kanske.
Zlatan har dålig touch.
Ja. Ja, jag tror inte han har den touchen riktigt.
Jag har sett lite tekniska brister där i hans forehand och backhand jämfört med Foppa.
Han har bara problem med forehand och backhand, inget annat.
Nej, jag har inte sett så mycket mer. Men just jämförelsen där jag har sett Foppa spela, så då får jag ge just den biten, så är det nog Foppa är snäppet bättre.
Skulle kunna bli ganska bra tryck på biljettförsäljningen. Ja. Tips bara om en match mellan.
Ja, verkligen. Eller? Alltså. Man kan nog plocka in några bra matcher där på många före detta spelare, och även om Zlatan är fortfarande aktiv, men som det går att göra några sköna lottningar där.
Sporthuset 161.
Stockholm Open kommer ju upp nu i nästa vecka, eller börjar på söndag redan när vi spelar in det här med kval, och sen är det nästa vecka. Det är 50-årsjubileum, Kungliga Tennishallen, som ju har haft den här turneringen alla år, utom några faktiskt när de flyttade in i Globen när tennisen var som allra hetast. Och vi närbevakar Stockholm Open, sporthuset, i samarbete med Vitamin Well. Och vi hade ju en omröstning veckan som var här nu på Vitamin Well Sverige på Instagram, som handlade om vilken svensk spelare har vunnit singelturneringen i Stockholm Open flest gånger. Och då är frågan om du tar det här, Jonas. Det här har vi inte alls förberett dig på.
Nej.
För det var inte liksom det första man tänkte på. Det var inte så här, det måste vara Edberg. Så var det inte, utan.
Nej, det är väl Thomas Enqvist, va?
Bra. Tre gånger. Ja. Ja. Passade underlaget honom bra kanske, eller?
Ja, han var ju otroligt duktig inomhus spelare. Tunga slag är väl en av de få spelarna som kunde verkligen slå ut en Andre Agassi från baslinjen när han var i sina bästa stunder. Så att jag tror det passade honom bra. Och sen är det ju speciellt när du är stockholmare och får spela din egen turnering på hemmaplan.
Skolan Trollbäcken, Tyresö i Stockholmsområdet.
Så att, det var en bra kombo för honom.
Tre gånger. Becker och McEnroe har vunnit flest, 4 var på den internationella sidan. Men sen om man skulle ta in dubbel också, då ligger nog du bra till genom tiderna. Va? För du har vunnit singelturneringen.
Jag har vunnit vannsingen en gång. Mm. Jag var lite där också, just att jag visste ju att det Båstad skulle jag förmodligen inte vinna, för det var på grus, så jag behövde ha medvind, solen i ryggen, och det var liksom allting skulle klaffa, och plus att de andra skulle ha dålig dag. Men Stockholm var ju den som jag drömde om att få vinna, och jag tror jag hade för höga förväntningar, jag ville för mycket ibland, så det låste sig lite i spelet, och så fick jag ihop det ett år och vann 97, men jag hade inte så många andra så här kanonbra resultat, utan
För du och Enqvist, ni skiljer lite mot den svenska tennistraditionen, Edberg också i och för sig, just det här att snabbare underlag, annars var det ju mycket grus. Apropå det vi pratade om USA 84, när man till och med då alltså släpade in grus i Skandinavien med Göteborg.
Helt rätt.
För att det var lite omstritt då liksom. Är det här verkligen etiskt försvarbart för att få bästa möjliga underlag för Mats Wilander och Henrik Sundström då, som var grusspecialister i singlarna, som mötte de snabbare spelarna McEnroe och Connors. Men du var på det sättet lite osäker. Svensk.
Ja, det var jag. Jag blev ju med som Stefan. Hängde på nät så fort jag fick möjlighet. Det är väldigt konstigt varför egentligen alla blev baslinjespelare. För jag vet ju att Jocke Nyström växte upp i Skellefteå med gymnastikgolv. Mm. Samma för mig. Och sådana här snabba bolltäcksmattan. Jag tror de flesta har ju egentligen växt upp med snabbare underlag. Men kanske gjorde det att man var tvingad att bli så förberedd. Och att man hela tiden gjorde rätt i grundslagen för att hinna med. Så att då blev man väldigt duktig från baslinjen. Inte jag kanske på det sättet då, men de andra.
Undrar om det inte var ett game i Båstad något år mellan Villander och Nyström, då ett game tog 38 minuter och sånt.
Jag kan tänka mig det, det skulle inte förvåna mig.
Det är enormt långa bolldueller.
Ja. Nej, det är häftigt. Men ja, så jag hade äran att få vinna singeln en gång och så ett par gånger i dubbel.
Främsta Stockholm upp i minnet för dig då? Ja, det är förstås att du vann, men annars då, som någon,
ja, det var ju en obeskrivlig känsla att få stå där och lyfta den här coola bucklan som också är den här Globen liknande bucklan som man fick lyfta, som man fick kämpa och lyfta också. Men annars skulle jag nog säga ett av mina starkaste minnen var, jag tror det var 91 eller 92, som jag tog tåget upp och hade precis fått mina första ATP-poäng och chansade på, man signade in kvällen innan för att komma med i kvalet. Och jag lyckades komma med, och sen mot alla förväntningar så gick jag faktiskt och kvalade in. Och fick flytta in uppe vid Slussen där. Jag tror det var ett Scandic Hotel. Scandic Crown tror jag det hette. Ja, och det var
Hilton nu med.
Ja, visst. Och vet, bara komma in i ett sånt hotell. Jag hade aldrig sett ett sånt hotell innan. Det var ju hur stort som helst. Och sen över till Globen. Kom in i det här hockeyomklädningsrummet som är gigantiskt då, som Djurgården och AIK använde. Och satte mig där inne och så bara såg jag vilka som satt där inne. Och det var Sampras, det var Gassi, det var Becker, det var Stich, det var Ivan Nesevic, och så var det liksom Edberg, Velande, och så satt jag där. Det var så overkligt. Jag förlorade mot Amos Manstorff i första omgången, men det var hela den. Det var nog en av mina bättre upplevelser än då, skulle jag säga, Stockholm Open.
Och nu är det alltså jubileum för Stockholm Open, och Thomas Enqvist har vunnit 3 utav de 49 singelupplagor som har avgjorts i historien, och med det är han alltså bäst utav svenskarna. En som hade rätt på det i vår tävling var Anna Vondjes, som därmed får biljetter. Hon skrev på Vitamin Well Sveriges Instagram: jag skulle vilja ta med min son Anton, 11 år gammal, som älskar tennis och hoppas på att en dag själv få spela på centerkorten i Kungliga inför fullsatta läktare. Och ett tips som säkert Anna och Anton redan har koll på, det är kanske att pricka in sitt besök när någon av bröderna Ymer, Elias 22 år gammal och Mikael 20, går in i turneringen. De har ju båda fått wildcards och är de högst rankade svenskarna just nu på touren.
Nej, men det tror jag, det är ju liksom, då får du ju en riktig känsla att komma in i Kungliga. Det som tävlingen har gjort bra i år, de har satsat på de yngre, den yngre generationen. Och en sån som Denis Shapovalov från Kanada kommer hit, väldigt intressant spelare. Tsitsipas från Grekland, också kanske en av den som har gått bäst av de yngre spelarna i år, ligger redan topp 20 här nu. Så de har verkligen plockat många av dem, och så har de några då som en John Isner och de andra som är lite mer kanske upp mot 30 plus, som är fortfarande väldigt bra. Men kombon där med de yngre utmanarna, de äldre erfarna, tror jag kommer bli väldigt bra. Och jag uppmanar verkligen alla till att gå dit och kolla. Det är en hall som du, spelar ingen roll vilken plats du har, så sitter du bra och ser matchen bra.
Högt i tak i sporthuset.
Svensk tennis då, jag ser att Thomas och jag, vi sitter ju och frustar här, för vi kommer ju ihåg 1988 där det var 12 stycken svenskar på topp 100. 12 stycken svenskar på topp 100. Tre stycken svenskar på topp 6. Samtliga 4 Grand Slam-turneringar till svenskar. Och så alla Davis Cup-vinster, vi pratar om 84, om man vann 85 också, om det var 87 som Sverige vann Davis Cup. Med mera. Det var liksom unikt som aldrig kommer hända igen. Vi pratar om friidrottsundret som jag bevakade runt 2004, 3 OS-guld på 2 dagar och sådär. Eller bordtennisen där Sverige slog Kina med 5-0 1989, lagtävling, så här unika saker. Så dit kommer kanske Sverige aldrig komma igen. Men att ändå komma upp på en högre nivå, vad krävs och hur ser förutsättningarna ut för det?
Ja, det är tufft. Det är som du säger, det har hänt väldigt mycket. Jag vill bara hoppa in och säga att det är fortfarande ingen nation, trots att de har en helt annan budget, alla de här 4 Grand Slam-länderna som Australien, USA, England och Frankrike. Det är ingen av dem som har kunnat ha samma antal spelare i en Grand Slam-turnering. Jag tror det var 16 eller 17 svenska i Australian Open på 90-talet. Mm. Så att det är verkligen unikt, så det kommer vi aldrig kunna kräva, men däremot hoppas man ju att vi kan få upp lite fler spelare. Men det är mycket tuffare idag, för att du har fler länder som spelar. Det var mer begränsat kanske vilka tennisnationerna var innan. Nu har du spelare från hela Sydamerika. Innan kanske du var bara Argentina, kanske någon brasilianare. Nu kommer de från hela östsidan såklart. Vi börjar ha helt precis förra veckan eller två veckor sedan, så var det en japan till som gick och vann en tävling, Nishioko. Och innan det har vi då haft Nishikori. Så det blir ju att det blir tuffare och tuffare hela tiden. Så det krävs det väldigt mycket. Det är verkligen en enorm vilja från dig själv. Du behöver bra hjälp och bra stöttning runt omkring. Men det är drivkraften som du måste ha för att ta dig upp, för att det är en otrolig konkurrens.
Jag tycker precis som dig, Tom. Jag längtar ju tills vi får fram de här stjärnorna igen. Sen känns det som att tennisen har famlat i mörkret i ganska många år. Liksom att okej, ska vi gå den vägen? Det startas, det börjar komma liksom good to great. De driver sin tennisförbundet här. Jag vet inte liksom riktigt hur samverkar
man för att
driva.
Det där kan du som, driva, som en avslutande liksom, summering säga. Hur tycker du att det fungerar nu?
Ja, det är mycket bättre än vad det har varit på många år. Det börjar bli lite mer att man jobbar tillsammans och försöker få ihop det här på ett bra sätt. Sen pratar vi ju mycket här nu om att det kanske det går tuffare för killarna. Vi får ändå komma in mot tjejerna där, så det är viktigt att säga Johanna Larsson, Rebecca Pettersson. Rebecca, de är alltså, bästa år någonsin.
De är topp 50, topp 60 i världen, medan Ymer, den bästa Ymer, Elias, är 135 på rankingen just nu.
Ja, och sen har vi några bakom, en Susanne Selig som har varit skadad, var också uppe ett tag. Miriam Björklund på väg uppåt. Så det är rätt många tjejer i alla fall som är där och kämpar. Så att det är ju framförallt på killsidan som vi inte har och vi jämför med förr i tiden såklart. Och det är ju inte lätt heller för dem att alltid bli jämförda med att det var bättre förr. Det är också tufft att ha den pressen på sig hela tiden.
Hur lång tid tror du då att det tar innan vi har någon som kanske är, ja, säg topp 5 i tennisvärlden?
Vi nöjer oss med topp 10.
Ja, ta topp 10. Vad känner du?
Ja, det vad känner jag. Jag hoppas kanske att jag säger inom 10.
Topp 10 inom 10.
10-15 år. Mm. Vi har ett gäng duktiga 15-åringar. Och jag hoppas ju att både Micke och Elias kan vara en av dem som kanske redan tar det klivet, som redan är ute och kör. Men vi har, just på 15-årssidan där så ser det ganska bra ut, och förhoppningsvis att det kanske kan vara någon där då. Elias har ju varit så nära nu att kliva in bland de 100. Jag tror, kan han bara få liksom den där mentala spärren till att släppa, att verkligen kliva in bland de 100, och då kanske det släpper ännu lättare att gå snabbare ner till topp 50. Så att det är verkligen det där att man kan, han har säkert spelat mot många där som ligger nu 70, så att jag tror man ska hitta det drivet där lite, att kan han, kan jag, och förhoppningsvis så tar någon av de killarna steget.
Öppet hus i sporthuset.
Hör av er. Var med och diskutera. Bolla upp vad vi ska prata om i nästa avsnitt. Ni kan göra det via sociala medier eller mail. Ni kan höra av er på @sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Eller hemsidan som också heter sporthusetpodcast.se. Där finns ju kontaktformulär ni kan mejla. Häftigt med den här växande skaran som hör av sig under veckorna med sportrelaterade händelser eller personer kopplade till vårt avsnittsnummer. Nu 161, och några som gick hela vägen till introt i eten var Lars Lindberg, Anton Gustafsson, Manga Stenius, Sanne Lindström och Andreas Stensson. Många åsikter, tankar och idéer har kommit efter vårt förra avsnitt med rubriken Lasses lösning, där Lasse Granqvist gjorde ett seriöst försök att presentera en lösning kring den konflikt som ju funnits mellan ligor som Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan, och som fått fansen att högljutt protestera mot att det är för mycket fokus på ekonomi, för lite på sportslig rättvisa och för få lyssnar på fansen. Och Lasses förslag, ni kan gå tillbaka och lyssna på avsnitt 160 så har ni hela förslaget där. Men i all korthet så handlar det om att Han vill att det ska ett lag alltid, minst ett lag alltid ska kunna gå upp och åka direkt ur respektive serie. Hela seriesystemet så handlar om det. Och dessutom att det inte ska finnas några licenskrav, krav på hur arenorna ska se ut och så vidare, utan det ska bara handla om sportsliga krav, förutom då att man inte får en ekonomi obestånd. Men sen var det också det här med hur klubbarna pratar med fansen, och där sa Lasse så här.
Kommunikationen med fans beror på att man är ju inte intresserad av vad de säger. Man måste börja med att bjuda in, man måste börja med att fråga, vad tycker ni? Alltså man ska inte gå med sitt förslag, nu ska vi ha arenakrav som säger att det ska vara så många sittplatser, eller det ska vara varmmat eller kallmat eller vad det nu är. Man ska inte gå med det först och ha ett internt och sen tassa fram med det till den här serieutredaren och säga, vi tycker så här. Men prata inte så högt om det, för vi tror att det kommer bli ett jäkla liv då på de här fansen. Det ska man inte göra. Nej. Utan du ska börja tvärtom. Du ska börja med att säga, vi har en säsong framför oss där vi har några månader på oss att komma med åsikter på serieutredningen. Vi har lite idéer där, men vi vill först höra, vad tycker ni?
Och massor av lyssnade reaktioner. Och Marcus Leifby som har haft stridsyxan högt upp på Aftonbladet mot Svenska Hockeyligan. Det blev en diskussion mellan honom och Lasse på Twitter som landade ganska bra med att Lasse kanske kan få jobbet som sån här talmansrunda i framtiden. Att försöka hålla ihop hockey i Sverige på något sätt. Han kanske blir den enande faktorn. Vi fick från Mats Melin till exempel, ni kan ju höra av er, sporthusetpodcast.se på webben, där finns kontaktformulär, eller @sporthuset på Twitter. Han skriver det om dig, Thomas. Angående Thomas Johansson så vet jag att han inte är aktiv i någon klubb för tillfället, men det var inte länge sedan han var sportchef i Djurgården, och jag tycker att han är ganska representativ för hur SHL-klubbarna tänker. Min upplevelse som lyssnare är att han ofta går i försvar när ni får synpunkter på hur SHL försvårar för dem som står utanför ligan. Tänker till exempel på TV-avtalet som ger SHL-klubbarna drygt 40 miljoner mer än hockeyallsvenska klubbarna, Leksand och company. Vilket Thomas menade inte kommer påverka den sportsliga klyftan eftersom det inte finns fler spelare att tillgå ändå. Så kan det vara, men 40 miljoner mer, då kan man resa snabbare och bekvämare, ordna bättre faciliteter och ha en betydligt bättre, större ledarstab, vilket gör de redan starkare SHL-lagen betydligt, ger dem bättre förutsättningar än hockeyallsvenska lag. Thomas är kunnig och verkar vara en genuint trevlig människa. Jag kan instämma att det är så från min horisont. Men han har nog lite svårt att se supporterperspektivet, och jag blir ledsen när han pratar om att klubbarna ska få presentera sin produkt. Apropå det supporterperspektiv som Lasse pratade om där också.
Du var ju på mig där när jag använde ordet produkt.
Ja, jag var
ju. Att här kommer du få kritik.
Du är en genuin trevlig människa. Ja, men kan du se supporterperspektivet?
Ja, men jag ska bena ut lite det här. Ja. Jag kan ju också tycka att anledningen till att jag oftast... Jag blir ju någonstans, i alla fall så har jag själv känt att det känns ibland som att man står ganska ensam på andra sidan, utan att jag håller inte med allt som SHL gör. Jag tycker inte allt, jag kan hålla med om det med licenskraven och x antal hallar. Någonstans är det så här, ja, om klubben vill köra på sin hall, vill ha sina grejer och tycker att det funkar för dem för att de ska kunna vara med och tävla i SHL, låt dem göra det. Finns väl i grund och botten ingen anledning. Anledningen till att jag tror att anledningen till att SHL ville att man skulle utöka antal sittplatser var ju att man någonstans lite långsiktigt skulle också ha möjlighet att sälja flera platser som långsiktigt skulle ge klubbarna bättre ekonomi och på så sätt kunna också hänga med i SHL. Så att det var ju kanske ingen ond tanke i grund och botten.
Alltså,
men den framställdes ju som väldigt ond. Så att,
alltså att man ska ha en arenakrav på att man måste ha en arena på 5000 eller 5500 sittplatser ska ge förutsättningar för framtiden.
Exakt.
Att du kan växa.
Du kan växa liksom.
Om du har en arena på 2,5 då har du dina begränsningar.
Ja, då har du dina begränsningar. Ja. Och då måste du höja biljettpriserna för att kunna få in mer pengar. För att ska du spela upp i SHL så krävs det också en bättre ekonomi. Du måste ha mer än bara TV-avtalet som tickar in. Du behöver ha dina andra pengar.
Men det borde inte vara upp till klubbarna.
Jo, men det är det jag menar. Ja, alltså, men SHLs tanke från första början var ju att sätta de här kraven så att klubbarna tvingas till det här för att på lång sikt kunna öka sina intäkter. Sen om klubbarna, om fansen tycker att nej, men det räcker med att vi har 3000 sittplatser i våran hall, vi fyller den, ja då kommer ni kanske nå de ekonomiska möjligheterna som gör att ni inte kanske kan vara med på sikt och tampas upp i SHL. Sportsligt ett eller två säsonger, absolut. Men ska ni bygga ett lag för framtiden så krävs det ekonomi. Så att, men någonstans så blir det så här,
Jag förstår vad jag menar.
Fansen står och skriker å ena sidan utan att egentligen ha 100% täckning för det. För det har de läst i någon krönika någonstans där någon har stått och eldat på. Och så blir jag lite den här som kommer in från andra hållet. Men vänta nu, kan vi inte bara vänta tills förslaget ligger på bordet och så kan vi ta och diskutera det då. Hur det ser ut, vad som är bra och vad som är mindre bra.
Men pratar klubbarna med fans? För jag tyckte Lasse
ja,
sa det ganska...
Ja, de pratar med fansen.
Gör de det? Ja,
ja, de pratar med fansen.
Sen för det kan verkar vara många fans som tycker att de inte blir inbjudna. Särskilt på den med högljudda som också skapar fin stämning och så. De som finns i klack och så vidare. Ståplatspubliken ja. Kan man ja,
sen kan man väl alltid säga så här. Jag vet ju själv. Det är ju lite roligt det här också. Nu kan jag bara prata för hur Djurgården har jobbat när jag befann mig där. Men vi gick ju tungt för 2 år sedan så gick vi väldigt tungt på hösten. Och det var ju ett jäkla mejlbombande. Alltså, vi var ju så kassa och vi var helt värdelösa.
Du fick släcka ner Twitter då?
Jag fick sparken och föreningen och Jocke, han var helt värdelös. Och Jenny och KG, vad fan gör ni i Djurgården? Alltså vi förstörde hela föreningen. I många mejl som kommer. Och då bjöd ju vi in till ett möte. Vi bjöd in till flera möten där det fanns en möjlighet för supportrarna att komma dit då och ställa sina frågor. Vi fanns officiellt ute på arena i samband med matchen. Tror du det kom någon? Det kom ju ingen. Då kan man ju förvänta sig, om man sitter och har massa åsikter och tycker och tänker. Djurgården bjuder in till att klockan 6 på stora scenen i Globen så finns Thomas Johansson och Joakim Eriksson där och svarar på era frågor som ni har kring föreningen. Och ingen kommer. Det kanske stod 10 man som hade sina frågor.
Vad tänker du?
Och då undrar jag, så här, vad är massorna som tänker så här då? Och varför då när man bjuder, i alla fall nu säger du åt dig, jag kan bara prata för Djurgårdsräkning. När vi väl då bjuder in till de här sakerna, varför är man inte där? Varför kommer man inte dit? Varför när man har ett årsmöte med
ja, Djurgårds... Där är det ofta
så tunt. Ja, det är 40 pers som sitter där. Men du har väl ett ypperligt tillfälle att framföra dina åsikter och tyck och tänk. Sen kan man alltid diskutera så här, gör klubbarna det tillräckligt då? Ja, men har man bjudit in till 2 eller 3 träffar på en säsong och det dyker upp 20 pers, ja, det första man tänker året efter är ju inte så här, fan, vi ska nog ha mer av supporterträffar för det här verkar vara jävligt bra. Eller hur? Sen är frågan så här, vad vill man ha en dialog om? Är det klubben som ska ha dialogen med fansen eller är det SHL och Jörgen Lindgren som ska ha dialogen med fansen? Det har ju du varit inne på lite grann. Vem är det man ska prata med? Men jag kan bara prata för Djurgårdens räkning och jag vet att vid ett antal tillfällen bjuder man in till en dialog, men det dyker väldigt sällan upp en stor mängd människor.
Vad tänker du som håller på supporterklubbarnas supportklubb på något sätt?
Nej, men Leksand. Jag håller ju med Thomas här, för det finns ju inget mer frustrerande när man har ett årsmöte eller man bjuder in till möten och så kommer det inga. Och det är väl det här som är problemet idag, att det är så lätt att vara spontan och besviken när resultaten inte är där. Men när man väl får chansen till det här, så då är det precis, då är det jobbigt att sätta sig ner och vara kreativ till att okej, vad är det jag vill som jag står upp för som supporter för mitt lag, att liksom ta mig dit, utan då helt plötsligt blir det blir lite för jobbigt för att man ska anstränga sig, lägga den tiden på kanske skriva ner 4-5 bra frågor. Men det där spontana, det är så enkelt att bara, fan vad dåliga ni är, ni spelar som sophögar eller ja, men du vet liksom, och så ut med Thomas för han är helt kast nu. Men det är liksom, det är så enkelt att bara slänga ut sig som de där grejerna, för då behöver man inte tänka, man vill inte göra någonting extra. Men det är ju precis det som man behöver. Man behöver få alla till anstränga sig, för jag tror säkerligen att det skulle kunna finnas hur mycket bra idéer som helst från folk som har lagt ner lite tid. För oftast lägger du inte ner tiden, då kan du inte ofta komma kanske med så bra förslag till vad som ska bli bättre. Hur ska vi jobba närmare fansen och hur ska vi göra det för att skapa en bättre miljö för familjerna så att de känner sig trygga. Det är också en sån grej. Jag menar, jag vet ju själv ibland man har reagerat, och det har jag gjort på tennisplan också på fel sätt.
Vänta, du, innan du fortsätter, vi lyssnar på det.
Three linguists in the
that's fan inte första gången du är inne och fördärva.
Där var det här egentligen?
Ordet fördärva är inte många som säger heller.
Det är ändå ett ganska fint ord i sammanhanget.
Ja, ja.
Men när var det här? Det var kul att du sa det, för jag tar det fram innan här så.
Ja, det är otroligt. 2007 var det. Det var Wimbledon, fjärde rundan. Mötte Thomas Berdyschlund och utspelade 2,5 set och så fick jag min första breakboll. Och domarna har ju en sån här oskriven regel. Man går inte in och dömer på bortre sidan av linjen för att det är för svårt. Och det här var en första serve i 220 knyck. Linjedomaren dömde ut och huvuddomaren gick då in och overrulade min första breakball som jag kände. Kanske är den enda chansen jag har för att vända den här matchen. Mm. Och så helt plötsligt blev det då 40 lika, för jag tar ju inte den, så att jag förlorar ju poängen också.
Men du hade issues med honom sedan tidigare? Alltså.
Ja, vi hade haft ett par tre matcher, och normalt så brukar väl domarna ha en känsla av att nu dömer jag inte honom på ett tag, och så lugnar det sig lite. Jag tror det säkert i alla sporter egentligen att man kan komma snett in i det. Ja. Och sen så lägger det sig lite och sen så kan man köra på igen, då är det glömt liksom. Men nu var det, vi har haft ett par tävlingar på raken där som det var lite problem, så jag var knäckt redan innan jag gick in på plan och såg honom där, så tänkte jag liksom, hur fasen kan han stå där? Det är helt ofattbart liksom.
Fan, det är inte första gången du är inne och fördärvar.
Nej, men jag tycker det är superintressant det här, för jag menar, det är som sagt, jag gjorde ju ett jättemisstag då mitt uppe i det hela och ropa kanske inte de bästa orden, men det är inte lätt som sportchef att ta in ett möte. Om du får det här spontana, för då blir det ju oftast fel. Men jag tror man skulle kunna göra jättemycket.
Ja, och sen det förekommer en dialog i, jag tror jag sa det i förra sporthuset också, att i Djurgården till exempel så vill fansen, de har sån krav att de ska, när det är avbrott ska de få sjunga, då ska inte spelas massa musik. Och om ni går på Hovet så tänk på det. Det spelas ingen musik
i
avbrotten.
Och förr till exempel i Globen när Djurgården och AIK så spelade, då var det ett jädra pumpande.
Ja, det var ett jäkla. Men det har helt försvunnit. Och de har ju som förening ändå lyssnat. De vill kanske ha något mer ölställe. Ja, då försöker man hjälpa dem med det. Så att jag vet inte hur pass rörigt det skulle kunna bli om man slängde ut så här, vad tycker ni? Och så får de en lista på 700 grejer som, det var som de tycker.
Det var det som Lasse,
och så ska försöka driva en produkt utifrån
det. Det var det som Lasse efterlyste, att ta det tidigare än att man håller på och gör saker. Nej, och sen, men om man gör det, då är vi passningen tillbaka då, om vi tar det förslaget från Lasse, att ni som också får passningen för klubban, om klubbarna kliver fram, att svara,
ja,
dyka upp det. Gå på årsmöte.
Ja, det behöver inte bara vara ett årsmöte. Jag tror säkert att klubbar som hamnar i problem, oavsett om det är att det står saker och ting i tidningen eller sportsliga problem, ofta bjuder in till att ha ett möte med fansen för att förklara läget. Det kan vara ekonomiska resultat som man undrar över, eller sportsliga resultat. Och ta då möjligheten och kom dit och berätta vad ni tycker och tänker och vad ni anser som är fel.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
När det är kris i en klubb, vad gör man då? Dina klubbar, Jonas, Hammarby och Leksand, de har haft det tufft några gånger i alla fall.
Det är inte många kriser där.
Nej, inte. Men Brynäs, de sparkade sin sportchef, Stefan Bengtsén. Och annars brukar det vara tränaren som får gå, men här var det sportchefen som fick gå. Och då fick vi ju inspel via At Sporthuset. Passande till dig, Thomas, tyckte Isak Östlund att du som före detta sportchef då i Djurgården kan säga vad du anser om det avskedandet.
Brynäs har ju gått ifrån att vara SM-finallag för ett par säsonger sedan till att få kämpa och inte riktigt lyckas. Jag tror att det är en stor besvikelse i det här. Sen när man ska utvärdera en sportchef så kanske inte alltid handlar så mycket om hur man spelar ishockey. För det är ju, om jag nu, utan att kanske ha 100 koll, men jag tror att i Brynäs fall så är det tränarna som bestämmer hur de ska spela. I Djurgårdens fall så var det mer så att jag som sportchef drog upp riktlinjer för hur vi skulle spela, skulle tränarna anpassa sig. Så då faller ju ansvaret, om vi spelar som påse nötter, rakt på mig som sportchef, och så får jag ta konsekvenserna utav det. I det här fallet tror jag att det finns något annat missnöje i organisationen.
Men borde inte sportchefen vara den som driver hur ett lag ska spela, och att det är ett problem med Bengtsén att han inte har drivit det?
Ja, det är mycket möjligt att det är så, men det ska också hinnas med och hans tid till att göra det. Jag tror att i Bengtséns fall så är det en kille som man värvar till Brynäs som sportchef, kommer in, gör det bra, sen så är det kanske som man då som support och sådär har lite åsikter om att man inte har lyckats med värvningar och spelet blir sämre och det hackar, så att det känns som att kanske en naturlig del i Brynäs fortsatta utveckling var väl kanske att göra någonting, och då börjar man kanske med han som har varit ansvarig för den sportsliga organisationen, och så ska man försöka sätta någon ny på platsen som sen ska staka ut någon väg.
Är du skeptisk till det Brynäs gör, eller tror du att det är rätt väg att gå, det de har gjort här för att få ordning på krisen?
På sikt tror jag att det kan vara bra för Brynäs att starta om. Det känns som de behöver starta om sin organisation och få lite driv i grejerna. På kort sikt så vet jag inte om det påverkar så jättemycket att Bengtsén har lämnat. Men jag tror att på lite längre sikt, alltså vi pratar kanske 2-3 år framöver, och få dit någon person som kan bygga en ny Brynäs-era med en ny anda, det tror jag var ganska nödvändigt.
Och inklusive spel, för det var ju så på upptaktsträffen, vi pratade om det för några veckor sedan, att de bytte ju spelsystem sedan någon vecka före seriestart. Men nu kör vi det här spelsystemet istället. Och det lät ju lite vingligt, va?
Ja, det vill man ju inte gärna göra. Det är inte, om det nu stämmer det att man gick liksom från det ena till det andra. Så.
Hur svårt är det att göra förändringar i att man ändrar om kedjorna helt och hållet, man ändrar ett spelsystem under, med tanke på om man säger det kan ju gå, alltså ibland det kan ju gå så otroligt fort, för jag menar, sänker man förväntningarna och liksom hela, man hittar rätt mental balans, då kan ju en seger göra jättemycket. Absolut. Tror jag i alla fall, ja, för så var det ju för en annan. Man kunde ju spela skitbra på träning men vann inga matcher, och sen helt plötsligt fick man den där segern och då helt plötsligt pang, då kom det.
Nej, men du kan ju, och det gör ju många också, att du ändrar om i kedjan. Problemet du kan få är att kanske spelarna tycker att det är för mycket tombola som går hela tiden. Det är nya kedjekamrater, nya backkompisar och sådär. Och spelarna behöver ju också ha en trygghet. Att ändra ett spelsystem, det beror lite på vilka ytterligheter man jobbar emot. Alltså att gå ifrån ett väldigt defensivt spelsystem som man har valt från första början med att pränta in mönster och strukturer, till att på kanske några omgångar slängas över till en offensiv där man har helt andra.
Bra.
Nej, det är en svår resa att göra. Ja. Därför behöver man ju kanske börja i en liten mindre skala och förflytta sitt lag mot någonting som man tror kommer vara mycket, mycket bättre. Men den resan är ju ganska lång och tar lite lång tid. Och problemet i hockeyn är ju att det finns ju heller inga sådana naturliga sådana 2 månaders uppehåll. Nej. Där man bara kan köra om allting, utan nu rullar serien på och spelarna måste veta vad de ska göra på isen. Det måste vara en tydlig struktur i spelet. Och därför blir det svårt att vara in och pillra för mycket.
Ja, förstår. Tufft.
Det här är en intressant fråga för alla Leksandssupportrar och Brynäs-supportrar. Hur stor är sannolikheten, Thomas, att Brynäs och Leksand spelar i samma serie nästa säsong? Och i så fall, i vilken?
Ja, alltså... Jag tror... Tittar jag på lagen så som det är, så Brynäs har ju ändå en bra backbesättning har de. Sämre forwardsbesättning. Leksand tycker jag kommer bli ett sån här lag som de har en bra coach med en bra struktur och kan mycket väl ta klivet upp fram på vårkanten.
Tänk om de möts i kval alltså. Ja, apropå det snackade om. Tänk en bäst av 7. Ja. Vi har haft de här
Mora 2 på raken, ja, men, så nu kommer det Brynäs, ja, så här, vet inte.
Vad säger du som Leksing? Vilket är hetast, att möta Mora eller Brynäs i en sån där? Brynäs måste ju vara det som ytterligare.
Det är väl mer liksom det klassiska derby, ja, mot Brynäs, men jag tror väl alla som bor där uppe så är det väl, tror väl mer Moraborna som ser det som att det verkligen är den skönaste matchen och verkligen knäppa alla läxingar på näsan.
Här får du lite grejer, Jonas, som du har fått känna på tidigare. Vi jobbar ganska analogt. Den ena här som du håller lite större, det är kärlekspåsen. Där ligger det post-it-lappar i. Okay. Med saker som vi ska skicka kärlek mot. Och så har den här svarta påsen.
Ah, just det.
Där handlar det om lite mer dystra dokument inom idrotten. Och det är ett sånt som Thomas har på gång. Men till kärlekspåsen, apropå Leksand och Mora, så fick vi en passning från Benny Halvarsson, som för övrigt har helt, ytterligare en som har helt klart för hur SHL-kvalet ska gå till. Det är otroligt många som har de här kreativa idéerna. Benny säger att ett lag ska åka direkt ur och sen ska det bli liksom ett slags kval mellan lag 13 i SHL och hockey svenska laget på sofistikerat sätt. Det såg häftigt ut. Men han säger det att han säger förut att han lyssnar alltid på oss och längtar till klockan ringer klockan 05 varje torsdag. Det är nämligen så att sporthuset kommer ut 05 morgon. Så in på det, han måste vara först ut och lyssna. Benny Halvarsson hoppar in i bilen 05 och lyssnar på sporthuset torsdag morgon.
Underbart.
Som den sanna Leksing jag varit sedan barnsben vill jag också passa på att ge ett förslag till kärleksbombning. Han har betytt något oerhört för svensk ishockey och skulle behövas fler som honom idag. Starka personer som står upp för de små klubbarna. Mitt förslag är att Jan Simons kärleksbombas. Mora starke man som är nyligen avled. Det var en väldigt tydlig hockeyledare verkligen.
Ja, det var det. Med sina trädojer och sådär. Han gjorde mycket. Det finns ju många sådana här eldsjälar runt om i hockey-Sverige, men Jan Simons var ju en riktig, riktig morait ute i fingerspetsen och drev den klubben från, jag ska inte säga gärdsgårdsserien, men ändå lite längre ner till att bli ändå en SHL-klubb. Så att,
ska vi göra en post-it-lapp till?
Ja, det, stoppa in det där. Det tycker jag. Jag är olyckan, olyckan.
olyckspåsen i sporthuset.
Ted Åström där, Tommy Åström här. Vi är inte släkt. Det är några som har bollat upp det faktiskt genom åren.
Men... Det är lite lika.
Är vi det? Ja, det var faktiskt någon som... Ja. Men vi drog en lapp. Och det är en, jag vet inte om du har hört någonting om det här. Det spanska basketlandslaget i Paralympics i Sydney 2000. Det stod det på den lappen.
Ja, jag hade inte hört det.
Nej. Och nu ska Thomas berätta, vad var det som hände som gör att det kopplar till olycka? Varsågod.
Ja, året 2000 stod Sydney som värd för Paralympics. Ett OS som skulle få en av idrottshistoriens värsta fuskare att träda fram. Ett fusk av ett basketlag som skulle bestå av mentalt funktionsnedsatta spelare. Det visade sig att utav 12 spelare så var 10 helt friska och endast 2 hade funktionsnedsättning. Spanien hade stora problem att ta medaljer i tidigare Paralympics. Förbundet för mentalt funktionsnedsatta, FEDI, kämpade hårt för att hitta sponsorer och jaga medaljer. Dessa 2 faktorer gjorde att man skydde inga medel. Historien om det spanska basketlaget fick ett abrupt slut, men vi tar det från början. Basketlaget imponerade stort i inledningen av turnering. Redan i gruppspelet så började andra nationer ana att allt inte stod rätt till. Eller som ordförande för det australiensiska paralympiska kommittén Brendan Flynn sa: de har flera spelare i laget som skulle kunna spela i våran australiensiska proffsliga. Vinsterna i matcherna var så stora, spelet övertygade och på spanska bänken blev man stressad. Så stressad att man bad sina spelare att uppträda som om alla hade en funktionsnedsättning. Man uppmanade sina spelare att spela sämre, att hålla igen och inte dra till sig oönskad uppmärksamhet. Vinsterna trillade in och finalen vann man enkelt mot Ryssland. Men firandet blev inte vad spanjorerna tänkt sig. Misstankarna om att allt inte stod rätt till visade sig vara sanna. Madrid-tidningen Marca publicerade en bild på vinnarlaget på sin första sida. En del av spelarna blev då igenkända bland de baskettränare för ett amatörlag i Madrid. Paniken spred sig i den spanska ledarstaben som vid resan från Sydney till Madrid bad spelarna att bära hattar, lösskägg så att laget inte skulle dra till sig uppmärksamheten vid hemkomst i Spanien. Något som han lyckades med, men istället kom avslöjandet från Carlos Rigaborda som inte bara var journalist utan även var en spelare i guldlaget. När sanningen kom fram så avgick FEDIs ordförande Fernando Martin Vicente omedelbart. Detta OS slutade i stor skandal för Spanien. Man diskvalificerades och fick ge guldet till Ryssland som man slog i finalen. Rigaborda hävdade att ytterligare 5 spanska medaljörer i Paralympics 2000 inte alls led av någon funktionsnedsättning. Efter spelen i Sydney uteslöts disciplinerna för mentalt funktionsnedsatta. I november 2010 beslutades dock att dessa grenar återinförs i Paralympics i London 2012. Utifrån att utnyttja funktionsnedsättning på detta sätt som det spanska basketlaget gjorde, så måste jag ändå tillstå att det är nog det värsta jag hört.
And the team were forced to hand them back in disgrace. They'd lost a spectacular gamble and in doing so had given the International Paralympic Committee its greatest PR disaster of all time.
Kan man tänka sig någon värre avart inom idrott än det vi precis har hört?
Nej, faktiskt inte. Man blir ju upprörd liksom när man hör. Jag har faktiskt inte hört det här innan. Det är helt otroligt egentligen att man ens kan komma på tanken att gå så långt. Det är liksom, hur funtad är man liksom till att verkligen bara ens planera ett sånt här initiativ?
Och drivet bakom var ju att man från början hade svårt att ta medaljer. Man halkade ju längre och längre bak i medaljligan. Man ville liksom någonstans sätta Spanien på den paralympiska kartan igen. Också att de hade svårt att locka sponsorer till Paralympics och framförallt till FEDI då, som var deras
förbund. Ja, då var det här
förbund,
jävla bra sätt.
Ja, det var ju klockrent att vinna ett OS-guld och verkligen totalt sen bli dragna i skottsen.
Det att det inte har varit mer om det här egentligen. Alltså, nu var det här i Sydney 20. Det kanske var stort och jag vet inte, men jag har inte för mig att det var. Jag var i Sydney där på OS och jag har inte för mig att det var så supergrej.
Jag visste ingenting om det förrän...
Med tanke på hur stort det är med det ryska fusket och allting. Men det här, hur många avgick efteråt? Det borde ju varit hur många som helst. Jag vet inte, hur många fick sparken? Det borde vara varenda eller?
Ja.
Eller?
Så otroligt, alltså vilken besvikelse för alla de andra som verkligen var där från Spanien och liksom stolta, har kämpat så enormt mycket för att uppnå och bli uttagna och komma dit, och så har man ett gäng inom sin trupp som har liksom bara missbrukat det fullständigt.
Och det verkar ju inte heller vara de ändrade. Det fanns ju tydligen flera som var, men nu var det ingen som uppdagades, men enligt då
i
den
andra
här,
sporter eller i
enligt,
spanska...
Ja, precis. Enligt den här journalisten då, som var en del i basketlaget som själv spelade, så var ju han inne på att det fanns ju fem andra spanjorer som idrottade som där det sades att de hade någon funktionsnedsättning men som inte hade det. Men det tog man aldrig vidare. Det var aldrig någon som kom på. Så att ett hemskt sätt att fuska sig till framgång och göra det på människors en sån här funktionsnedsättning, att då gå in och spela och fejka och lura, det känns så jäkla lågt.
Men på något sätt också bra att vi tog upp det, för fusk är ju en del av idrotten tyvärr, i olika utsträckningar. Det här är ju värsta formen av fusk, men det är ju viktigt att liksom vi fortsätter belysa det. Vi har pratat filmningar förut. Du hade ju filmningsshow som Neymar. Var det i Wimbledon? I somras, eller hur? Det var ju hur kul som helst. Alltså, vad var det som hände egentligen?
Ja, men det var ju så hett som det var VM. Ja. Och alla kom ju, vissa var glada varje morgon när man kom till anläggningen. Vissa var besvikna för sitt lag hade förlorat. Så man diskuterade ju mycket fotboll. Och så blev det att vi gick ut och spelade våran match. Och så mötte vi Barami Ivanesevic. Och båda de två är ju sådana som bjuder till väldigt mycket. Så det var ju,
vilka var ni, du och...
Det var jag och Todd Woodbridge.
Ja, just det.
Och vi spelade på bana 3 där. Det var fullsatt och så härlig stämning då. Och den här lättsamheten som det ändå är. För våra matcher är ju inte lika seriösa som de andra matcherna. Vi ska ju vara ett komplement, om man säger, när vi spelar de här... de kallar det fint Legends Invitational då. Och sen hade vi en bollduell där Woodbridge fick 2, 3, 4 lobbar och han försökte smasha undan bollen men fick inte undan den. Det är inte kanske samma kraft och fart längre. Och sen den sista då, så duckar jag för att den är bakom mig då, och då drar han den rakt i bakhuvudet på mig. Inte medvetet, utan det var bara att han försökte då placera den.
Men medvetet hade varit extra.
Det hade varit lite jobbigt kanske. Men, och då var det ju det att vi hade diskuterat alla de här filmningarna av fotboll, hur tråkigt det har blivit, just hur man försöker dra nytta av det. Och Neymar var ju en av dem som kanske var värst. Jag tyckte det var någon som hade skrivit där 15 minuter låg han ner under VM. Och en sån fantastisk fotbollsspelare, det är så synd liksom. Och då blev det att jag tog mig först på bakhuvudet och sen blev det att jag tog mig på magen istället och sen rullade jag
runt. Ja, du bara vet det. Liksom.
Ja, visst. Och så tog jag då chansen på att det var ju liksom inte bara fokuset på Neymar, utan det var ju liksom VM överlag över många som dök. Men alla tog ju det som Neymar, och jag vet ju, man fick ju massa sån här galna grejer från Sydamerika, från folk då som var så upprörda över att jag hade hånat deras bästa spelare. Men jag har inte ens
nämnt namn. Nej.
Och om de då till och med tog åt sig över att det var Neymar, då är det ju någonting galet.
Ligger en hund begraven.
Ja.
Men det var väl att när det hamnade på YouTube så stod det Neymar.
Ja, det kom ju någon Neymar challenge också som var i den vevan. Så att, ja.
Om vi sammanfattar det spanska basketlandslaget i Paralympics 2000, så blir det ju... Kör på bara, Martin. Mer. Kom igen, mer. Ja, verkligen. Men nu tar vi lite kärlekspåse till nästa vecka. Jonas får dra en lapp till. Det är jag och Lasse som... Lasse är tillbaka nästa vecka. Vi ska faktiskt förmodligen köra i Kungliga.
Jaha, trevligt.
Podden därifrån i nästa vecka. Och kanske höra lite tennislag i bakgrunden.
Ja.
Då ska vi se vad vi ska kärleksbomba då. Se om du kan se min stil där.
Iron Man.
Iron Man, just det. Triathlon.
Är det filmen Iron Man eller?
Ja. Nej, det är nog det som sker på Hawaii, va?
Då får ni ta hjälp av de här som sitter på SVT, de här.
Ja, precis. Hawaii, Iron Man. Mm. Vi har haft triathlon uppe här. Vi hade Lisa Nordén i ett avsnitt som var, vad var det, tusendelar från att vinna OS-guld i London 2012. Men Iron Man, kan ni sträckorna och så, eller? Hur långt är det?
4,2, va? 18,
maraton.
18 mil hoj.
Är det? Mm.
3, vad kan det vara? Drygt 3 kilometer simning.
Mm. Vi dubbelkollar.
Inte exakt.
Det låter
men
som du har koll.
Shit, du var,
ja,
men du har aldrig gjort något?
Nej, men jag har för mig att det är att man... Nej, jag har aldrig... Jag är inte riktigt i den fysiska staten.
Men du körde det 60 weeks of hell.
Ja, det var som ett jävla Ironman. Nej, men jag tror att det är något sånt där ganska hårt lopp. Sen är det ju ganska simningen. I simningen är ju mycket strömmar och det är tufft att ta sig fram och så. Jag hade faktiskt bara en kille som gjorde den här som går i Kalmar. Det går ju någon Ironman i Kalmar.
Just det.
Eller Ironman, men det går en triathlon i Kalmar. Och han sa att det mest obehagliga var ju simningen när alla hoppar i. Du vet, han fick ju fötter i ansikt och sparkar i sidan och sen när hela klungan kommer simmande, så han var en riktigt obehaglig upplevelse för hans del. Simningen. Allt annat var lugnt, men tog 11 timmar.
Just det.
Ja, det respekt säger jag till alla de som kör
Ironman. Det finns ju den här dokumentären om den här pappan som hade sin son som hade som högsta önskan att göra en Ironman, men av någon anledning så satt han i rullstol. Jag vet inte om han föddes med någonting, men där pappan då simmade, sprang och cyklade med sonen i ett Ironman. Jordan,
det finns en, den ska jag kolla.
Ja, kolla det.
Det har jag sett det också.
Tårarna kommer.
Tack för idag. Jättekul av dig här, Jonas. Tack så mycket. Paddla lugnt framöver.
Ja, det ska jag göra.
Jag är ledsen för det här Wimbledon-klippet.
Ingen fara.
Vi ses så hörs framöver. Och absolut. Nästa avsnitt 162. Du kanske kan skicka någonting till mig på 162 sen, Jonas, så kommer på någonting.
Ja, jag ska se om jag kan komma på någonting bra där.
Ja, det är bra. Härligt. Vi säger så.
Tack.
Hej då.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.